Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. David Jelles bok Dirtbag Billionaire är en biografi och företagsanalys om Yvon Chouinard, klättraren som grundade friluftsföretaget Patagonia. Den följer hans väg från den amerikanska klätterkulturens enkla, kringresande dirtbagliv till ledarskapet för ett globalt klädvarumärke med miljardomsättning. Bokens huvudsakliga intresse är inte bara hur Patagonia växte utan hur Chouinards personliga motvilja mot konsumtion, auktoriteter och traditionell företagskapitalism formade verksamheten. Jelles, klimatjournalist på New York Times, bygger framställningen på tillgång till Chouinard och personer i Patagonia. Han undersöker företagets miljöarbete, dess försök att förbättra leverantörskedjan, dess aktivism och dess återkommande konflikter mellan tillväxt och principer. Kulmen är ägarförändringen 2022. Då familjen Chouinard överlät kontrollen över Patagonia till en stiftelseliknande struktur för att låta framtida ekonomiskt överskott stödja miljöarbete. Boken är därför både ett porträtt av en ovanlig entreprenör och en prövning av frågan om vad ett företag faktiskt kan vara till för. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, dirtbag-identiteten förklarar både Chouinards drivkraft och Patagonias varumärke. Ordet dirtbag används i den nordamerikanska klättervärlden om människor som lever mycket enkelt för att kunna ägna så mycket tid som möjligt åt berg, surf och friluftsliv. Det är en identitet som bygger på frihet, praktiskt kunnande och låg materiell ambition snarare än på status. Jelles använder den bakgrunden för att förklara varför Yvon Chouinard framstår som en osannolik miljardär. Han började som klättrare och tillverkare av utrustning, inte som en person som sökte en karriär i näringslivet. Den hållningen blev samtidigt en resurs för Patagonia. Företagets produkter kunde uppfattas som trovärdiga eftersom de kom ur verkliga behov i naturen och ur en kultur där slitstyrka betyder mer än snabb konsumtion. Men dirtbag-idealet skapar också bokens centrala spänning. Ett varumärke som säljer friluftskläder i stor skala behöver marknadsföring, globala inköp och fortsatt försäljning. Därmed blir en livsstil som från början var skeptisk till konsumtion en del av ett kommersiellt system. Jelles behandlar inte detta som en enkel hycklerifråga. Han visar istället hur Chouinards värderingar gav Patagonia en ovanligt tydlig riktning. Men inte befriade bolaget från de kompromisser som följer av att vara ett stort klädföretag. För det andra, miljöansvar blev en del av verksamheten, inte en fristående kampanj. Patagonia skildras som ett företag som tidigt försökte koppla samman affärsbeslut med miljökonsekvenser. Det handlade inte enbart om donationer eller reklam med natursköna bilder. Företaget arbetade med frågor som materialval, produktlivslängd, reparationer och villkoren i leverantörskedjan. Initiativ som att uppmuntra kunder att laga och använda plagg längre utmanar den vanliga logiken i modebranschen. Där hög omsättning ofta bygger på att saker snabbt blir omoderna eller slits ut. Patagonia har också länge avsatt en procent av försäljningen till miljöändamål, en modell som bidrog till rörelsen 1% for the planet. Den konkreta betydelsen är att miljöfrågan blir ett ansvar som påverkar produkt, inköp och kundrelation, inte bara företagets välgörenhetsbudget. Samtidigt visar bokens ämne varför sådana ambitioner är svåra. Ett företag som tillverkar kläder använder resurser och verkar genom komplexa globala leverantörsled. Hållbarhet innebär därför inte att påverkan försvinner, utan att den granskas, minskas och vägs mot andra behov. För svenska läsare är det en relevant kontrast till hållbarhetskommunikation som ofta stannar vid målformuleringar. Patagonia blir intressant eftersom dess ideal syns i operativa beslut, medan Jelles också lämnar utrymme för företagets begränsningar och misstag. För det tredje, boken granskar paradoxen i att kritisera kapitalismen genom ett miljardbolag. Den viktigaste analytiska tråden i Dirtbag Billionaire är motsägelsen mellan Chouinards antikommersiella instinkt och Patagonias ekonomiska framgång. Chouinard har beskrivit sin misstro mot affärsmän och sin ovilja att låta pengar definiera livet. Ändå byggde han ett företag vars produkter nådde både hängivna friluftsmänniskor och en bredare välbeställd marknad. Jelles gör ingen enkel lösning av den konflikten. Tvärtom blir den ett sätt att undersöka missionsstyrd kapitalism. Patagonia visar att ett företag kan göra vinst, behandla miljöfrågor som centrala och påverka branschens normer. Men boken väcker också frågan om hur långt detta räcker när företaget fortfarande måste sälja varor och expandera i ett ekonomiskt system som belönar tillväxt. Chouinards ovilja att ta in externa investerare hjälpte Patagonia att behålla oberoende och slippa ett starkt kortsiktigt aktieägartryck. Samtidigt var kontrollen länge koncentrerad till grundarfamiljen, vilket komplicerar bilden av ett helt alternativt företag. Den kortvariga kopplingen till Walmart, som uppmärksammas i materialet kring boken, illustrerar hur lätt en värderingsstyrd profil kan sättas på prov när distribution och räckvidd lockar. Läsaren får alltså inte en färdig modell, utan en mer användbar insikt att företagsetik måste prövas i konkreta beslut där värden kolliderar. För det fjärde, överlåtelsen av Patagonia förändrade frågan om vem företagets vinster ska tjäna. År 2022 förändrade familjen Chouinard Patagonias ägande på ett sätt som är avgörande för bokens slutpunkt. Familjens röststarka aktier överfördes till Patagonia Purpose Trust, som ska skydda företagets syfte och styrning. De röstsvaga aktierna överfördes till Holdfast Collective, en organisation som ska använda utdelningar som inte återinvesteras i företaget till arbete för miljön och klimatet. Konstruktionen var ett alternativ till en vanlig försäljning, börsnotering eller arvsöverföring. Den gjorde det möjligt att behålla Patagonia som ett oberoende företag, samtidigt som framtida ekonomiska värden riktas bort från privat familjeförmögenhet. Det är viktigt att förstå detta som en ägarfråga, inte enbart som en mycket stor donation. Ägandet bestämmer vem som har makt över företagets långsiktiga mål och vem som får ta del av dess överskott. Därför blir förändringen ett institutionellt försök att säkra Patagonias miljöuppdrag även efter grundarens tid. Modellen är radikal, men den är inte automatiskt enkel att kopiera. Den krävde ett privatägt, lönsamt bolag, en familj som var beredd att avstå från värdet och juridisk expertis. Bokens värde ligger i att den flyttar diskussionen från enskilda företagsledares goda avsikter till ägandets mer varaktiga regler. Slutligen, Patagonia erbjuder lärdomar. Men Gjelles framställer inte företaget som en enkel mall, Dirtbag Billikener kan läsas som en studie i värderingsstyrt företagande. Men dess mest realistiska lärdom är att Patagonia inte är en färdig ritning för alla organisationer. Företagets profil växte fram under lång tid ur Chouinards erfarenheter i friluftslivet, hans kontroll över ägandet och en kundgrupp som värdesatte kvalitet och miljöengagemang. De förutsättningarna går inte att kopiera direkt till exempelvis ett ungt teknikbolag, ett kommunalt bolag eller en svensk detaljhandelskedja. Däremot kan läsare dra mer begränsade och praktiska slutsatser. Ett företag behöver definiera vilket problem det vill bidra till att lösa och sedan låta det påverka produktdesign, inköp, styrning och hur framgång mäts. Det behöver också göra avvägningarna synliga. Att tala om hållbarhet betyder lite om prispress, material och leveranskrav drar verksamheten i motsatt riktning. Patagonias exempel visar även värdet av långsiktigt ägande eftersom kortsiktiga avkastningskrav ofta försvårar investeringar vars miljönytta kommer senare. Samtidigt bör läsaren behålla Gjelles kritiska perspektiv. En stark grundare och ett välkänt varumärke kan skapa handlingsutrymme som andra saknar. Bokens bidrag är därför inte att lova konfliktfri kapitalism, utan att visa vilka organisatoriska beslut som krävs när ett företag menar allvar med ett uppdrag utöver vinst. Sammanfattningsvis, Dirtbag Billionaire passar främst läsare som är intresserade av företagande, klimatfrågor, friluftskultur och ägande. Entreprenörer och chefer kan använda den som ett underlag för att fundera över hur värderingar blir synliga i produkter, leverantörsval, kapitalförsörjning och styrning. För personer som arbetar med hållbarhet ger den ett mer konkret exempel än många breda böcker om företagsansvar. Eftersom Patagonia inte bara beskrivs genom principer utan genom de spänningar som uppstår när principerna ska fungera i en global marknad. Läsare som är intresse för ekonomi och samhällsfrågor får särskilt mycket av bokens skildring av ägarförändringen. Den visar att frågan om vem som kontrollerar ett företag kan vara lika viktig som företagets formulerade värdegrund för en svensk publik där diskussionen om hållbar konsumtion. Cirkulära produkter och företagsansvar är väl etablerad, kan boken fungera som ett internationellt jämförelsefall snarare än som en universell förebild. Det som skiljer Gjelles bok från traditionella grundarbiografier är att den inte främst hyllar tillväxt, marknadsdominans eller personlig förmögenhet. Inte heller behandlar den miljöengagemang som en dekorativ del av ett framgångsrecept. Istället undersöker den en grundläggande motsägelse, hur en person som misstror kapitalism kan använda ett kapitalistiskt företag för att skydda naturen. Den motsägelsen lämnas medvetet öppen, vilket gör boken mer analytiskt användbar än en enkel framgångssaga. Om du vill stödja David Gjelles, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!